Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken Computer Organization and Design, Risk for Dition, The Hardware-Software Interface av David A. Patterson och John L. Hennessy är en teknisk lärobok om hur program- och datorhårdvara möts. Den använder RISC-V, en öppen instruktionsarkitektur. Som genomgående exempel för att förklara vad som sker från en programsats till instruktioner, datapat, minne och faktisk exekvering i processorn. Boken tillhör området datorarkitektur, men dess syfte är bredare än att beskriva en enskild processor. Den visar vilka konstruktionsval som påverkar prestanda, energianvändning, kostnad och programmerbarhet. Läsaren följer en tydlig kedja, från binär representation och assemblerspråk till aritmetiska enheter, styrlogik, pipelining, cacheminnen och parallella system. RISC-V gör framställningen särskilt relevant eftersom specifikationen är öppet tillgänglig och används i både undervisning, forskning och inbyggda system. Patterson och Hennessy kombinerar därför grundläggande modeller med moderna frågor om molntjänster, mobila enheter och flerkärniga processorer. Resultatet är en systematisk introduktion för den som vill förstå datorn under operativsystemets och kompilatorns nivå. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, RISC-V som konkret modell för samspelet mellan program och processor. Bokens centrala grepp är att använda RISC-V för att göra hårdvarans gränssnitt mot programvaran konkret. En instruktionsarkitektur, ofta kallad ISA, definierar vilka operationer program kan begära av processorn, hur register används, hur data lagras och hur instruktioner kodas. Det är inte samma sak som en fysisk implementation. Flera processorer kan följa samma RISC-V-specifikation, men har olika antal pipeline-steg, cacheminnen och prestanda. Den skillnaden är avgörande för bokens perspektiv, eftersom den skiljer en programmerares synliga maskin från konstruktörens interna lösningar. RISC-V:s relativt regelbundna instruktioner lämpar sig väl för undervisning om detta samband. Läsaren kan koppla en enkel operation i assembler till registerläsning, beräkning i ALU-N, minnesåtkomst och resultatets återföring. Boken behandlar därmed inte assemblerspråk som ett mål i sig, utan som ett verktyg för att analysera kompilerad kod och hårdvarukrav. Den öppna ISA-N ger också ett nutida sammanhang. Till skillnad från en rent historisk exempelarkitektur kan RISC-V studeras genom offentliga specifikationer och implementeras i allt från undervisningsprojekt till inbyggda produkter. Samtidigt betonar boken att god arkitektur handlar om avvägningar, inte om att en instruktionuppsättning ensam avgör hur snabb eller effektiv en dator blir. För det andra, datapat och styrning visar hur instruktioner blir fysiska operationer. Efter instruktionuppsättningen flyttar boken fokus till processorns datapat och styrning. Datapaten är de delar som transporterar och bearbetar information, exempelvis register, multiplexrar, ALU och anslutningar till instruktions- och dataminne. Styrningen avgör istället vilka vägar data tar och vilken operation som ska utföras vid varje tidpunkt. Denna uppdelning gör det möjligt att analysera en instruktion steg för steg utan att beskriva processorn som en ogenomskinlig helhet. En laddningsinstruktion behöver exempelvis hämta instruktionen, läsa ett basregister, beräkna en adress, läsa minnet och skriva resultatet till ett register. En additionsinstruktion delar vissa steg men kräver inte samma minnesläsning. Därför måste konstruktionen både återanvända komponenter och välja rätt styrsignaler. Boken jämför enkla encykelmodeller med flercykelutförande. En encykelprocessor är pedagogiskt direkt, men måste dimensioneras efter den långsammaste instruktionen. En flercykelmodell kan återanvända hårdvara över flera klockcykler och därmed ge andra kostnads- och tidsmässiga kompromisser. Framställningen kopplar även digital logik till arkitekturens funktion, särskilt vid addition, subtraktion, multiplikation och division. Det ger en praktisk förståelse för varför instruktioners utformning och hårdvarans struktur påverkar varandra. För läsare som arbetar med Verilog, FPGA-er eller inbyggda system blir detta ett användbart sätt att gå från programkod till en rimlig processorimplementation. För det tredje, pipelining, datahazarder och dynamisk schemaläggning förklarar verklig processorprestanda. Pipelining är ett av bokens viktigaste verktyg för att förklara varför en processor kan öka genomströmningen utan att varje enskild instruktion nödvändigtvis får kortare svarstid. Istället för att avsluta en instruktion helt innan nästa börjar delas arbetet upp i steg som kan överlappa. Medan en instruktion använder ALU-N kan en annan hämtas från minnet. Modellen är kraftfull, men skapar konflikter som måste hanteras noggrant. En datahazard uppstår när en instruktion behöver ett resultat som ännu inte har skrivits tillbaka. Boken visar hur forwarding kan skicka resultat direkt mellan pipeline-steg och när processorn istället måste införa en stall, alltså vänta. Greninstruktioner är ett annat problem eftersom nästa instruktion inte är känd förrän ett villkor utvärderats. Felaktiga antaganden om programflödet kan då tvinga processorn att kasta redan påbörjat arbete. Därifrån går boken vidare till instruktionsnivåparallellism och dynamisk schemaläggning. Idén är att hårdvaran, när beroenden tillåter det, kan välja en annan redo instruktion medan den väntar på en långsam operation. Det förbättrar resursutnyttjandet, men gör så designen mer komplex och energikrävande. Bokens analys hjälper läsaren att se att hög klockfrekvens eller fler exekveringsenheter inte automatiskt ger bättre resultat. Verklig prestanda beror på beroenden i programmet, grenbeteende, minneslatens och den extra styrlogik som krävs för att hålla parallellismen korrekt. Kanske minnen och virtuellt minne gör minneshierarkin till en arkitekturfråga. Boken behandlar minneshierarkin som en nödvändig lösning på skillnaden mellan en snabb processor och ett betydligt långsammare, men större, huvudminne. Cacheminnen lagrar nyligen eller ofta använda instruktioner och data nära processorkärnan. Vinsten bygger på lokalitet. Tidslokalitet innebär att data som just används ofta används igen, medan rumslokalitet innebär att närliggande adresser ofta följer efter varandra. Dessa principer förklarar varför cacheminnen kan fungera effektivt, men också varför vissa program får många cachemissar och blir långsamma trots en snabb CPU. Boken går igenom organisationsval som blockstorlek, associativitet, ersättningsprinciper och skrivhantering. Varje val har följder. Större block kan utnyttja rumslokalitet, men kan också föra in onödiga data och öka misskostnaden. Högre associativitet kan minska vissa konflikter, men kräver mer jämförelselogik. Virtuellt minne behandlas som ett andra viktigt gränssnitt mellan program och hårdvara. Det ger processer egna adressrymder och stöd för skydd, samtidigt som adressöversättning och sidfel skapar extra arbete. På så sätt kopplar boken processorarkitektur till operativsystemets ansvar. Läsaren får en metod för att resonera om prestanda utifrån missfrekvens, misskostnad och träfftid, istället för att enbart tala om mängden RAM. Detta är särskilt relevant när program analyseras på moderna, flerkärniga datorer där cache-hierarkier och minnesbandbredd ofta begränsar resultatet. Slutligen, parallella system, undantag och mätning knyter ihop teknikens avvägningar. I de senare delarna sätter boken processorn i ett större systemperspektiv. Flerkärniga processorer kan öka kapaciteten genom att låta flera kärnor arbeta samtidigt, men nyttan beror på om ett program faktiskt kan delas upp i parallella delar. Kommunikation, synkronisering och åtkomst till delade data skapar kostnader och kan begränsa skalningen. Boken behandlar därför parallellism som en fråga om både programstruktur och hårdvaruresurser, snarare än som en enkel följd av att lägga till fler kärnor. I samma systembild ingår lagring, in- och utmatning samt avbrott. Enheter utanför processorn behöver kunna signalera händelser utan att processorn hela tiden frågar efter status. Avbrott och undantag kräver samtidigt en kontrollerad övergång till särskild programkod så att systemet kan hantera fel, systemanrop och externa händelser på ett säkert sätt. Privilegienivåer bidrar till att skilja operativsystemets befogenheter från vanliga programs. Boken visar därmed att gränssnittet mellan hårdvara och programvara också omfattar skydd och korrekthet. Slutligen återkommer den till prestationsmätning. Exekveringstid, instruktionsantal, klockcykler per instruktion och klockperiod måste tolkas tillsammans. Ett enskilt riktvärde kan vara missvisande om arbetsbelastningen förändras. Jämförelser mellan arkitekturer och implementationer kräver därför representativa program och tydliga antaganden. Detta ingenjörsmässiga synsätt är en styrka eftersom det tränar läsaren att motivera designbeslut med mätbara konsekvenser. Sammanfattningsvis. Boken passar främst avancerade studenter, utvecklare av inbyggda system och systemprogrammerare som redan behärskar grundläggande programmering, binär aritmetik och enkel digital logik. Den är också värdefull för läsare som möter assembler, kompilatorer, EPBA-projekt eller prestandaproblem och vill förstå orsakerna under programnivån. Den praktiska nyttan ligger inte bara i att lära sig RISC-instruktioner. Läsaren får en modell för att analysera varför ett beroende ger pipeline-stopp, varför en viss minnesaccess blir dyr eller varför fler kärnor inte alltid skalar en beräkning. Intellektuellt ger boken ett gemensamt språk för frågor som annars lätt behandlas var för sig, från ALU-logik och cachemissar till virtuellt minne. Avbrott och parallell programmering. Jämfört med smalare riskfond handböcker utmärker den sig genom att inte begränsa sig till specifikationen eller assemblersyntaxen. RiskFinf används istället som en röd tråd genom hela datorns organisation. Jämfört med mer abstrakta böcker om datorarkitektur är den också tydligt uppbyggd kring konkreta datapatar, pipeline-problem och kvantitativa avvägningar. Patterson och Hennessy placerar dessutom ämnet i moderna sammanhang där energibegränsningar, mobilutrustning, målinfrastruktur och parallellism påverkar designen. Den som söker en snabb introduktion kan uppleva omfånget som krävande. Men för den som vill bygga en hållbar förståelse av hårdvaru- och mjukvarugränssnittet är bredden just poängen. Boken visar konsekvent hur tekniska beslut på en nivå får följder på nästa, om du vill stödja David A. Patterson, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!